Nu, välkomna tillbaka, sätt till ordet kärn. Bra, coola respons. Nu kommer det bli en fin tradition för radiodagen. Det är de fyra radiocheferna som kommer att se. En annan fin tradition ska jag bara berätta om, som också har varit på radiodagen, det är utdelningen av priset till årets rookie. Det brukar ske vid den här punkten, men i år kommer det istället ske ikväll på radiogalan. Nu vet ni det. Spännande. Nu, mina damer och herrar, en stor applåd för våra chefer. Silla Benke från Sveriges Radio. Christer Modigen, Therese Staffan och Sälj från Bauer Media Group. Som de heter nu för tiden. Christer Tolste Lillers från Uber. Här, ja. Precis, det är alltid intressant att det ställer sig när man får välja. Och sen så har ni vatten där. Nu blir det jätte... Ni kan väl börja med att skriva namn på flaskorna så att det liksom inte behöver störas sen. Ni vet hur man gör på fina kalops. Det är jättebra. Det är inte tänkt att det ska bli någon debatt egentligen det här. Utan en ganska trevlig liten stund där... Sådär, jag hade ju headset förut så jag glömde bort att hålla den mot hakan. En trevlig stund. Där de får berätta lite grann om vad som är viktigast för dem just nu och varför. Sen finns det ju vissa konflikter ändå. Jag älskar ju sånt. Vi ska ta upp någon i alla fall. Eller hur? Ja, det var fin tolkning. Tack, Staffan. Tack. Om vi börjar så här, vad har ni lyssnat på? Vad lyssnar ni på för radio egentligen? Några stora härliga radiohändelser sista tiden. Christer, vad säger du?
Man lyssnar ju väldigt mycket på sina egna kanaler. Det är klart att man gör liksom. Så springer man in efter. Man kommer ur bilen och så säger, vad var det här för någonting? Vad gjorde det här? Eller om det var så som var en morgon när jag satt och lyssnade på bandet faktiskt. Och Richie Puss läser högt ur 50 Shades of Grey. Det var bland det sjukaste jag hört.
Okej, stilla, säger du?
Ja, med min bakgrund så finns det väl bara ett svar. Alla flyktingkatastrofer, alla berättelser som når oss från Europas alla hörn och långt in i den svenska landsbygden har jag lyssnat på.
Christer?
Ja, jag håller som bäst på att plöja igenom UAS hela stora arkiv för att sätta mig in i radioverksamheten på UA.
Vi kan återkomma till det där sen. Staffan, på bäst radio just nu?
Ja, men det är generellt sett så som blir diplomatiskt att man lyssnar på allt. Men jag älskar sport, lyssnar på radiosporten. När jag lyssnar på, vi lyssnar ju mest på våra egna kanaler. Och det som en av de sakerna som jag gillar allra mest generellt sett är Torbjörn förklarar, som vi kör på torsdagar på Mix Megapol. Han är så otroligt lugn och pedagogisk. Väldigt, väldigt, väldigt bra. Till exempel, hur mycket är 27 mm regn?
Som jag undrar.
Ja, då är det bra.
Ja, men det är förklaringen i sig som är roligare kanske svaret.
Precis. Ja.
Hörrni, vem är jag i relation till de här då? Kan jag verkligen stå oberoende här och ställa frågor till dem? Typ, måste jag ändå säga. En majoritet är mina gamla eller nuvarande chef. Jag har jobbat på Sveriges Radio. Jag vet inte om Silla satt i ledningen. När jag var uppe som ett ärende där de ville sparka mig nämligen för ett arbetsläger. Han gick facket in och sjukskrev mig. Förklaringen att jag var psykiskt sjuk eftersom jag hade gjort ålderbar på en ö i Skärmån. Jag vet inte om du kommer... Nej, precis. Men sen var jag hos Staffan på Mix Megapol. Då var jag en exemplarisk medarbetare, inte sant? Jag hade väntat att mig var mer mogen, inte sant?
Men du var ju inne i värmen också på en professionell arbetsplats.
Ja. Och nu för tiden är jag på Utbildningsradion. Så Christer är alltså min nuvarande chef. Och det är i princip en dröm att ha som anställd. Som du brukar säga. Ja, precis.
Så den som kommer lätta stund när du blir den här.
Jag klarar mig.
Ja, men du ringer sen. Så pratar vi om det. Men jag ska börja hos dig. Jättebra. Då har vi det avklarat. Känns det bra, hörni?
Ja.
Ja, det går ju mycket rykten så här när cheferna ska träffas och prata så här. Det liksom inte börjar direkt här. Ja, jag hörde att Staffan och Snell och Silla Benke skulle skriva en debattartikel tillsammans i resumé. Så ja, men då, jag har ingen aning. Men det stämde inte ens. Och så var det, ja det känns lite obekvämt. Jag tror att cheferna kanske är lite osäkra på upplägget. Är det någon som är osäker?
Absolut inte. Nu kör vi. Kom igång. Det var din perfekt nu var det bra.
Ingen ekosändning.
Nej, jag har massor med tid hos jag nu. Ett helt studie.
Precis. Christel, är ni på UR och som chef och också med radio överhuvudtaget. Hon är helt radio-rookie. Så egentligen så får alla här berätta vad ni kan med Christel. Om jag har radio som du längtar efter. Men jag tänkte att ni andra skulle kunna ge lite tips till Christel. Och det är egentligen helt av egoistiska skäl. För att jag jobbar ju på Utbildningsradion som är en verksamhet som har både tv och radio. Något du känner igen, Staffan, eller hur? Ja, väldigt lätt hänt att någon TV-chef försöker sluka hela radiosidan eller att de bara hamnar i skuggan i skymundan liksom, när det båda. Så hur gör man liksom för att skapa en verksamhet som driver bra och livskraftig radio? Jag
sa att ni får nappa om ni vill, men ingen verkligen studier. Alltså, radio är så häftigt. Jag har ju också jobbat med TV-tiden. Radio är så häftigt på det viset att det är så snabbt från tanke till content. Att man kan göra väldigt mycket med små medel och väldigt snabbt. Och det är väldigt mycket live jämfört med TV, vilket också är superhäftigt. Och jag tycker verkligen att alla som jobbar med radio ska sträcka på oss och sträcka på sig och ha betydligt bättre självförtroende. Därför det är en stor skillnad i att alltså man jämför en TV-kanal och en radiostation och så tittar man på deras räckvidd till exempel och så tittar man på självförtroendet i organisationerna, så är det så att TV-människor är ju betydligt kaxigare. Vi ska vara lite kaxigare på radiosidan, tycker jag.
Hur blir man där då?
Man är ett fristående radiobolag. Det är jättebra. Alla människor som är SVT. Och då kan man göra radio och vara Europas ledande radiobolag när det gäller innehåll. Och vi har ju lyssnat på massa talare här på morgonen. Och jag tror att en sak, och det fattar ju Christel redan, är ju att man ändå måste ha ett innehåll. Vi kan prata om plattformar hur mycket vi vill, men har vi inte ett innehåll som publiken efterfrågar och vill ha, så har vi inte så mycket framtid. Och jag tror att en riktigt väsentlig fråga framöver är ju att sluta och titta på publiken i siffror. Därför att det säger inte så himla mycket. Det är inte procentsatser, utan det är beteenden och behov. Och därför måste vi börja förstå vår publik på ett helt annat sätt. Om vi ska kunna nå ut med rätt innehåll vid rätt tidpunkt på rätt plattform till rätt personer.
Det är lätt att säga ändå så att man inte ska stirra sig blind på siffror, samtidigt som det finns ju, framförallt du har ju krav på det att nå ut till ett visst antal människor i Sverige. Hur ska man liksom hålla den
balansen? Ja, siffror, det är klart att det är bra, och det är ju bra för de här herrarna när ni ska sälja annonser och så, det fattar jag också. Men man förstår inte publiken genom att titta på siffrorna. Man förstår publiken genom att studera deras behov och beteenden. Och där tror jag att vi alla måste bli mycket bättre. För det är ändå så att det finns otroligt mycket att välja på idag. Vi har en internationell, global, digital konkurrens i den här apparaten. Svensk mediemarknad är inte svensk. Den är internationell. Och vill vi bli förstahandsalternativet, eller vill vi överhuvudtaget bli ett alternativ där, så måste vi nå ut med rätt saker till rätt publik på rätt plattform vid rätt tillfälle. Då låter jag lite repetitiv. Men jag tror att det är faktiskt nyckeln till hur radio ska kunna överleva i framtiden.
Christel, här min chef, kommer ju från, du har jobbat på TV innan som sagt, med Melodifestivalen, apropå att kunna nå många. Jag vet inte hur många ni är som har känt att ibland så är det helt lönlöst att ens försöka göra någonting bra och ut i media under den tiden Melodifestivalen går. Det ligger som en bombmatta verkligen. Och då tänker jag så här, ditt tips till de här då, Christel, hur skapar man en sån där medial och publik bra succé?
Jag tror att det är väldigt svårt att skapa det på nytt idag. Melodifestivalen är snart 60 år gammal. Det är en tradition. 2007 slog Nordiska museet fast att det är en av våra nya högtider i Sverige. Men att den ändå blir så där bred och stor är, ibland tror jag att den är så där bred och stor. Vi sitter flera generationer i soffan, och det ska finnas någonting för alla, och det gör det. Och vi kan tävla. Tävling är jättebra. Och sen så det som vi var inne på här, den är live. Den är live och vi vill se den när den sänds. Men att jag tror att den är stor för att den också är så, vad ska jag säga, den går in i allas hjärtan. Och det sitter det en grej som är spännande med det där är ju faktiskt att det sitter flera människor i soffan och tittar som egentligen inte vill se, utan man vill vara tillsammans.
Det låter ju som en dröm bara för Staffan och Christer här. Det här skapar en högtid. Jag menar, det är ju oftast det man försöker göra då, när man fixar, pratar om nya moment som ska hända eller nya tävlingar eller någonting, larger than life, någonting som bara som, och gärna det där att folk som inte ens vill lyssnar. Vilken dröm. Hur kan man tänka med det här?
Men för det första, när du gör radio och till exempel Melodifestivalen 60 år, det gäller att vara konsekvent och göra en sak om och om och om och om igen, så att du till slut får en vana. Det är så vi jobbar till exempel på den kommersiella radion med våra morgonshower. En morgonshow sätter du inte på ett par månader och lyssnarna kommer komma lyssnande, utan du skapar en relation med dina lyssnare. De kommer dit egentligen i ur och skur. De gillar att tillbringa tid tillsammans med dig. Och det gör man genom att vara konsekvent med det man gör. Så att man hittar tillbaka till... Man vet att Melodifestivalen går de där veckorna. Och då har man liksom nästan skrivit in det i kalendern. Och då blir det som en högtid.
Men det finns en annan sak också. Melodifestivalen går ju bara några veckor. Radio går ju hela tiden. Och jag tycker det är faktiskt häftigare att 1,2-1,3 miljoner människor rattar in en kanal som inte har ett uns av musik utan bara tal varje dag. 365 dagar om året. Det tycker jag står ju kanske att man tittar på Melodifestivalen 8 lördagar. Och det är det med radions styrka. Vi bygger ju någonting som varaktigt är stort, inte temporärt är stort. Sen finns det ju koncept som är nya som har absolut potentialen, kanske inte att bli lika stort som Melodifestivalen, men om vi tar Musikhjälpen som är faktiskt ett radioprogram som görs av P3, men tillsammans med både UR och SVT och Radiohjälpen, och som också vänder sig till svenska folkets vilja att vara med, att påverka, att skapa radio tillsammans med oss och att dessutom skänka pengar. Det har ju gått från att vara så här litet och på 5 år blivit extremt stort. Men det är ju också, det är en vecka om året. Det andra vi gör är ju radio varje dag som når i vårt fall 5 miljoner människor varje dag.
Hörrni, lyssningen på radio, om man ser det 2 år tillbaka så har det gått ner lite grann. Men det är ändå ganska stabilt sista året sådär. Samtidigt som vi vet att rörlig bild dockar allt fler. Hur ser ni på radions ställning som medium idag?
Vad är det? Till och med har kommit en hel del undersökningar nu som visar att just ljudkonsumtionen, att lyssna på saker och ting, har hittat en helt ny plats i vårt samhälle. Därför att vi har en livsstil där vi är stressade, vi ska hinna med 7 miljoner saker, och då är ljudet ett exemplariskt sätt att faktiskt ta in information, till exempel samtidigt. Du kan inte läsa tidningen medan du åker till jobbet. Så vi inte sitter på kollektivtrafik och sitter med mobiltelefon. Men att lyssna och köra samtidigt, så får du information samtidigt som du gör någonting annat. Och det här passar väldigt bra i den här listan vi har idag. Så jag tror att vi har liksom en ljus framtid framför oss. Både som annonsmedia och som vanligt media. Att ljudkonsumtionen tillåter att göra andra samtidigt.
En ljus framtid, Staffan. Har du med?
Ja, men absolut. Jag tror som sagt ljudburen underhållning och kommunikation har en fantastisk framtid. Och radio har ju inte drabbats av det som vissa andra medier, print och tv, har drabbats av. Och det beror nog på de saker som Christer sa där bland annat. Men det problemet vi har, att det inte bara var så här superoptimistiskt, det är just att vi har för få radiokanaler i Sverige. Vi har för liten distribution av ljudradio i Sverige. Och det var ju därför vi hoppades mycket på digital radio beslutet som inte kom. Var det en radio?
Det var en jättefin uppdrag. Vad vi skulle kunna prata. Jag tänkte, så ska vi gå över till DAB och prata om det nu. Det kan bli lite tekniskt sådär, men jag tror ändå att vi ska liksom så öppna den här porten till DAB. Vi ska se här bara. Först vill jag bara... Vi återkommer till, jag vet att ni sitter på hela stället när man börjar prata om DAB. Poddar börjar med. Är det hot eller möjlighet?
Absolut en möjlighet. Nej, men det är klart att det är det. Och det är väl en anledning också till att vi faktiskt har en väldigt stark ljudmarknad i Sverige. Det finns ju alla möjliga möjligheter att dels testa nya format och att nå ut till smalare målgrupper. Att skapa ytterligare en plattform för ljudlyssnande. Det driver ett intresse för att lyssna på ljud. Vilket i sin tur också gynnar vanlig Bajsen-radio. Så att det är en jättemöjlighet och ny konkurrens förstås. Och i Sverige där vi har en överlag ganska kunnig publik med goda språkkunskaper, så är det klart att den här serien som vi pratade om i morse, den tar ju publik från annat lyssnande. Så det är ju inte bara i den bemärkelsen en möjlighet. Då är det ju också ett hot. Det är klart att vi måste ju vara på tårna och se till att då också göra de bästa poddarna så att folk väljer oss.
Men det handlar ju om att hela världen blir en marknad på något sätt, på massa områden, alldeles som saker och ting digitaliseras. Och tänker man så här, att det här är ett hot för att andra kommer att ha poddar som gör att man inte lyssnar på våra radiostationer, då tror jag man är borta på några år. Man måste se det här som en möjlighet. Att det handlar om att maximera sitt eget utbud av bra innehåll för att vara en vinnare på sikt.
Sverige är det 10:e största poddlandet i världen.
Precis. Det hade ju hänt sig förut som sagt. Fast jämfört med traditionell radiolyssning så är ju poddande försvinnande bil.
Ja, fast det ökar. Det är ju det som är hela grejen. Hos oss har ökat med 44% i år. Det är ganska mycket. Det är en ganska massiv ökningstakt.
Men gills verkligen Sveriges Radios poddar som vi kallar för poddar? Det är ju bara program som har broadcastats som ni nu låtsas
att broadcasta. Nej, det vi gör 20 poddar nu som överhuvudtaget inte går i FM-radio.
Allt som har gills.
De som har gills. Ja. Men den överlag största medladdade och i efterhand lyssnade programmet är Peter Dokumentär. Det är oerhört mycket större som podd än det är i FM-radio. Så det är klart, vi kan räkna bort det om du vill, men det är ett otroligt stort poddat och efterhandslyssnat program.
Jag har ingen åsikt i frågan, jag står inte från. Christer Modin, vad tycker du om Sveriges Radios utbud?
Jag tycker det är bra. Vi har en fantastisk public service i Sverige. Däremot kan jag tycka att det tyvärr blir väldigt kommersiellt ibland.
Är det ett problem?
Ja, för oss blir det ett problem. Vi jagar ju lyssnare för att få hela vår affärsmodell att gå ihop. Och blir vi konkurrensutsatta med ett företag som Sveriges Radio vad det gäller lyssnarna, ja då har vi inte snart kvar någon kommersiell radio i Sverige.
För tar man och tittar på den här appen av konkurrens, eller hur? Du vill inte ha någon Sovjet, det var ni sen.
Ja, men tittar man på den här appen Peter Star nu, det är som min musikchef sa, det är ju en hitbössa. Det är ingenting annat än de mest populära låtarna just nu, rakt av. Gjorde i en app som vi på den kommersiella sidan aldrig ens skulle kunna drömma om att investera de pengarna för att bygga den. Och då undrar jag, är det public service uppdrag att bygga apparna och göra den här plattformen?
Jag tycker att i musikskäl kan vi börja med att gå in och titta i appen då, eftersom den består av 3 musikflöden och Peter Star är ingen ny kanal. Så har ni varit upprörda över den så har ni nog varit upprörda.
Jo, men det har inte varit. Jag har alla era spellistor.
Ja, absolut.
Men vi kan dra de mest populära låtarna mest förra året.
Så är det ju så att den här appen innehåller mycket musik, men den här innehåller också nyheter och den kommer innehålla talande poddar. Så ni behöver inte oroa er, det ska inte bara vara musik. Sen spelar det egentligen ingen roll vad du tycker och vad jag tycker, för nu är det ju ändå så att någon har ju granskat det här. Om vi har blivit mer kommersiella och om vi har oproportionerligt förstört marknaden och kommit fram till att det stämmer ju inte. Och tar vi bara musiken så är det ju så att vi spelar otroligt många fler titlar än vad ni gör. Vi spelar väldigt mycket mer svensk musik än vad ni gör. Och på prime time så repeterar vi inte samma låtar som ni gör. Så den där frågan har ju nu några helt oberoende personer tittat på. Så den kan vi väl sluta diskutera. För den är ju nu ut.
Tyvärr kommer vi inte att göra det.
Nej,
om man läser ert uppdrag så står det att ni ska hålla på med rundradiosändningar.
Ja, och det gör vi också.
Det
är bra att du inte släpper frågan. Jag har för en ung publik. Det står också att vi ska nå alla. Och att public service ska finnas till även för den publiken som inte nödvändigtvis väljer att komma till Sveriges Radio. Står också i vårt sändningstillstånd.
Vi får fortsätta på kameran. Men du, om jag ska ta fasta på det där med att det ska vara liksom en sund konkurrens. Både Sveriges Radio och UR, de har ju krav på sig att ta in produktionen från produktionsbolag. Att lägga ut sig. Är det där du menar att ni också ska börja göra det? Om det ska vara liksom att ni ska jobba ungefär som Sveriges Radio, börja köpa in produktionsbolag?
Det är ju helt klart en möjlighet och det gör vi ju till viss del redan idag. På Vanity Rock till exempel köper vi in programmet med 96 med ett rockprogram som produceras för externt bolag. Vi har dock inte gått in på att köpa in Sverigeproducerade program, för då kan vi våran publik bättre själva. Vi vet exakt vad våra lyssnare önskar och vill ha förväntas av våra radiokanaler och sen levererar vi det. Inom den budgeten. Ska vi gå utanför och anlita ett externt bolag då måste vi ha bra mycket mer pengar i fickan än vad vi har idag, kan jag säga. För det går inte runt med de pengar vi får från annonsintäkter.
Vi Vi har fantastiska produktionsbolag där ute och vi tycker att det är otroligt kul att
testa
våra idéer mot andras idéer.
Vad kostar en sändningstimma på P3?
Ja, vad kostar en sändningstimma på MTG?
Den kostar ungefär, ja, programredaktionen ska jag nog säga, vi går nog inte över 2000 kronor.
Nej.
Och på P3?
Olika för olika program, olika tider på dygnet.
Kan man få mer än det? 2,7 miljoner var det? Nej, miljarder.
Ja, för P3, det vet du också. Det är för att göra motsvarande styra stycken som har sin nationella
motivation.
Det känns som att du längtar efter att säga någonting. Jag bara för att försöka sätta det här lite i perspektiv. Jag tror att det som de kommersiella bolagen fastnar vid lite grann ibland, det är ju att vi har en public service som är, jag skulle nästan säga, osunt stark i Sverige. Man sitter på ungefär 90% av distributionsresurserna och har därmed också 77% av radiolyssnandet. Och då tycker jag att det är viktigt med en stor ödmjukhet. Man tar in 7 miljoner i licenser varje år. Man står mot en bransch som har 700 miljoner intäkter. Att man verkligen extra mycket till att
miljarder
och 700 miljoner för oss. Att man verkligen tänker till vad man gör på plattan. Ja, det är ett annat perspektiv än ert eget och att maximera lyssnarna.
Nej, men det är klart att vi gör. Vi är extremt ödmjuka för att vi är på kommersiell marknad. Det viktiga tycker jag är, frågan var, står vi den oproportionerligt mycket? Det har man nu granskat och kommit fram till. Det gör vi inte. Vårt uppdrag är att med ett oberoende reklamfritt innehåll nå hela svenska folket, även den unga publiken, och det gör vi. P3 har idag 60% musik, 40% talat innehåll. Ni är inte i närheten av det, någon av er och era kanaler. Så att jämföra oss rakt av, det går ju överhuvudtaget inte. Sen ska vi självklart inte göra det ni gör. Och det gör vi inte heller. Vi har lagt ner alla kanaler som är enbart musikbaserade. Därför vi tror inte på det. Vi tror på att det ska vara en blandning mellan musik, guiding till musik och ett kvalificerat talat innehåll.
Christer, Holstevillers, vad säger du då? På
rubriker?
Ja,
bara. De pratar inte så jävla mycket förut. Hade de sett bra nu så hade jag legat till. Jag vill bara säga, Silla, jag håller med om det du säger i princip. Men om du tittar på hur ni fördelar ert innehåll över dagen. Hur ser P3 ut från 6 på morgonen till 18 på kvällen? Det ser ut som vilken kommersiell
station. Du har skrivit in din remiss på MRTVs utredning. MRTV har satt oberoende personer som har gått igenom hela P3s kanalutbud och kommit fram till att du har fel.
Men hur tycker du själv att det ser ut? Men hur tycker du själv att det ser ut? Mellan 06 och 18.
Jag tycker det är fantastiskt ut.
Vad är mest fantastiskt?
Ja, men klockan 8 på morgonen i morgonpasset kan du höra en ung kille prata om hur det är att gå ut på stan med kippa i en hel timme. Det kan man inte göra på varken Rix eller Mix.
Skulle man inte kunna göra kanske inte en timme, men det skulle definitivt
kunna vara jag hör inte några unga flyktingar prata på era morgonprogram nu heller. Jag menar, det är public service och det är Sveriges Radio och det är P3. Och det har nu ett oberoende organ granskat och kommit fram till. Ni har skickat in era synpunkter, de har tittat på om ni har rätt, de har kommit fram till att ni har fel.
Ni får lobba helt enkelt lite hårdare för att ändra lagen då, om det är så att de kommer fram till att det.
Och jag förstår så också när MRT kommer fram med den där utredningen att det finns en skillnad mellan vad som står att ni ska göra och vad ni gör i och med att ni är självreglerande. Visst är ni själva vad ni tycker att ni får
och inte
får
göra. Och då får du läsa den en gång
till. Ja, klart.
Det kanske står att nu vill jag jättegärna prata om dans. Vad
skönt, då kan du bli slatsiga.
Eller hur? Jag bad Mats Åkerlund, som är typ dabbchef kan man väl säga, på Sveriges Radio, förklara. Kan du gå upp den här skissen? Vad är dabbfrågan idag? Ja, men ni fattar.
Ja, såklart.
Ja, eller hur? Precis.
Ja, det här är ju övergången där.
Varför är dabb viktigt?
för att svenska folket ska få fler kanaler att välja på.
Right. För UR, är det viktigt?
Det skulle jag säga att det absolut är. Om det är viktigt för branschen så är det absolut viktigt för UR också.
Sina.
Ja, om jag nu ska vara ödmjuk så är det ju nog för att vi ska få mer konkurrens. Nej, allvarligt talat så är det för att det är otroligt avgörande om Sverige vill behålla nationen, eller behålla positionen som en ledande radionation i Europa, vilket vi faktiskt är just nu. Och dessutom så ger det också möjlighet att ta det marksända nätet i den digitala världen. Och för mig är det helt absurt att allt annat i Sverige ska vara digitalt. Vi har en ambition att vara en ledande IT-nation dessutom, men marknätet ska vara analogt. Det klingar illa.
För MTG då, med er situation, är det en idé att ha radio som affärsidé i Sverige? Är det lönsamt?
Den frågan har jag fått många gånger. Just nu är det definitivt inte lönsamt. Det är det inte. Utan vi står på
att
omvärdera. Vi behöver mer distribution. Vi behöver komma ut med kanalerna på fler orter än vad vi finns på dag. Riks-FM finns på 21 orter av olika anledningar. Och vi kommer inte ut på fler orter. Och då har vi liksom inte en affärsmodell som funkar. Vi behöver nationella radiokanaler i Sverige. Det är pinsamt att Jönköping eller Borås eller Karlstad har 6 radiokanaler. Vem tusan skulle köpa en ny apparat som har erbjudande med 6 olika kanaler? Tänk om nya mobiltelefoner liksom kom ut och du kunde ha 6 appar i den.
Alltså, är ni med på den här diskussionen? Efter avregleringen av radion så har vi typ upp P1, P2, P3, P4 och sen så har vi då en som är nationella kanaler som måste nå ut till, vad är det, minst 99,8% av befolkningen, dels för att det är licensfinansierat, så då har man ett ansvar för det, och sen så är det också VMA som är det viktigt meddelande till allmänheten. Du vet, om det händer någonting, typ Fukushima i Sverige, så måste radion funka på något sätt. Sen har vi semi-nationell kanal kan man säga nästan. Ni når ju ungefär 80% kanske.
Ja, det är det. Mitt är ju, skulle jag säga, nationellt och en är ju riktigt för mig nästan.
Är det
ja,
nästan semi-nationell?
90 och 70 respektive.
Och så 25% kanal, kanske nästan.
Och då menar du med? Men det, alltså vi har ju bandet börjat rocklas, men fortfarande så är det liksom oerhört begränsade i sändningseffekter och täckningsområden på den kommersiella sidan. Vi är inte i närheten av den distribution som faktiskt Sveriges Radio har. Men sen är det just att antalet kanaler, här i Stockholm är lite bortskämda. Här finns ju 8 kommersiella kanaler då.
Det är lätt att tro att det är så i resten av Sverige.
Men ja, och det är ju definitivt inte.
Nej, det har aldrig varit.
Men precis, det är ju många som sitter i storstäder som bestämmer i Sverige också, som helt har missat det här.
Men varför åker köpa en ny radioapparat idag? Varför?
Ja, det undrar jag också. Varför skulle jag göra det?
Nej, jag vet inte. Det är ett utbud på 6 radiokanaler som kan hoppa emellan. Det är bara titta hur många appar du har i mobiltelefon.
Varför funkar det inte som det gör idag då?
Det finns inget utrymme. Det finns inget utrymme. Det är fullt.
Det är fullt.
Det är fullt. Och det har att göra väldigt mycket med den kapacitet och den tekniska setup man har på Sveriges Radios sida. De här var ju byggt för att det inte skulle finnas någon annan radio. Den kommersiella radion har fått frekvensen ovanför 103. Och det är ju eftersom Sveriges Radio eller PTS då tyckte att ovanför 103, det är så dåliga frekvenser så det är inte värt att sända radio på. Och där hamnade vi.
Det är så här också, att förra året så gavs det tillstånd till att sända DAB, alltså digitala kanaler, typ 21 stycken nationellt sett, som vi faktiskt skulle kunna direkt anammas och köra igång med. Problemet är ju att privatradiosidan ska ju inte gå med DAB helt ensam, utan Sveriges Radio måste vara med på tåget. Man måste göra det här tillsammans. Men för att Sveriges Radio då ska gå över till DAB så krävs ett regeringsbeslut på det, just på grund av de här sakerna som jag sa innan. Och det var ju ganska nyligen som det kändes som att nu är det på tåget. Nu är det DAB som händer. Men då minsann, då hände det någonting hos Miljöpartiet. Så jag fick för sig att nej, vi ska inte gå vidare med DAB minsann. Och Alice var kunke. Hon skrev en debattartikel. Det var liksom inte något beslut i riksdagen egentligen. Utan det dök upp en debattartikel bara så här om att nej. Hold your horses, vi ska inte vänta med DAB. Vad var det som hände där egentligen?
Jag tror att en ny kulturminister från ett parti som inte i första hand har jobbat med mediefrågor kände sig rätt osäker. Och det är klart att det är ju på kort sikt så blir ju ett sånt här beslut, det riskerar att bli kontroversiellt för att människor inte riktigt förstår vad som kommer ut på andra sidan. Det var att titta på digitaliseringen av TV. Många var ju väldigt nervösa för vad ska svenska folket säga när de inte kan titta på TV längre. Men det blev bra. Så jag tror nog att osäkerhet och lite rädsla för opinionen.
Jo, man måste ha en ödmjukhet förstås för att förstå att det inte är en lätt grej att gå över till sådana här saker. Men det känns ju som att ni har ju, ni har ju typ betalt av en orsak. Det är liksom att kratta för att radiobranschen ska funka. Ni är ju chefer för radiobranschen. Vad är det ni inte har lyckats förklara till er vänkare?
Nej, men jag tror att det handlar om att vi inte har lyckats förklara. Men det finns de som tycker att det är bra, det finns de som tycker att det är dåligt. Helt enkelt. Det finns de som tror att det räcker med att vi har IP-baserad radio. Det finns de som inte förstår eller inte vill förstå att det är oerhört väsentligt för hela radiobranschens överlevnad att vi faktiskt har ett marknät. Det finns de som tycker att det räcker om det marknätet är analogt, inte ser något behov av att det ska vara digitalt. Och det är klart, vi kan ju inte göra mer än att försöka förklara vad hela poängen är. Men sen är det ytterst ett politiskt beslut. Och det är ju som Staffan säger, vi har ett kulturdepartement i en förhållandevis svag minoritetsregering som har ganska många frågor som nog är enklare att fatta beslut om än den här. Det finns väldigt starka krafter bland annat inom telekomindustrin som inte tycker att detta behövs. De skriver väldigt bra remissinlagor. De har väldigt starka förespråkare och har ju lyckats skaffa sig också en acceptans i vissa led i det politiska etablissemanget och fått gehör för sina synpunkter. Så ser ju verkligheten ut.
Det som Silla säger där är ju helt sant. Alltså det här med telekomindustrin, de säger ju precis så här: vi behöver inte ge något frekvensutrymme till radio och TV. Ta bort digitala marknätet för TV. Ge inte radio något utrymme. Alla kan titta på radio och TV genom sina datorer och mobiltelefoner och betala oss. Fast det sista säger de inte, men det blir det som blir effekten.
Nej, men och det är där ni kommer in. Jag återkommer till det. Då har ju ni som har ett annat intresse misslyckats. Ni har ju gjort ett sämre jobb än vad de har gjort med att skriva remissen.
Vi har inte misslyckats än, därför vi har fortfarande frekvensutrymme till radio. Men det är ju en kamp nu. Alltså det handlar om vart kommer det här frekvensutrymmet att ta vägen. Och vi tror att
tillstånden går ju 2018. Då blir det en ny aktion på alla. Vad händer då? Vem vill köpa någonting som man inte vet vad som ska hända?
Ja, som det ser ut nu så ska ju alla våra tillstånd då, de går ut 2018 och så ska vi ha någon form av ny aktion på FM för att förbinda oss i 8 år till att fortsätta sända med våra pittesändare i 103 frekvenser eller någonting sådär runt om i landet. Försöka få upp en affärsmodell där vi ska då få ihop lite de här nätverken igen som det har tagit 20 år att konsolidera, ska liksom brytas isär igen och så sen ska byggas upp på nytt. Så det blir ju total kaos på radiomarknaden. Och här undrar vi, okej, vad gör vi då? En annan svar för er radiokanaler överhuvudtaget i Sverige. Så vad vill man ha för radio i framtiden?
Förslaget från regeringens utredare, det var ju till exempel då att privatradion skulle fortsätta få sända mot att vi tvingades då investera i DAB. Men då var ju ni då, MTG och SPS, lite oense om vem ska betala mest. Vi har ju olika marknadsandelar.
Nej, men
hold your horses. För det åtminstone framgick det som det. Därför att då, vad de sa var ju såhär, marknaden måste vara överens. Och det är de inte. Och det jag undrar lite grann, hur smart var det att gå ut offentligt och gruffa om det där? Va?
Om jag säger så här, vi har idag inte de ekonomiska förutsättningarna att göra den här investeringen. Det skulle innebära att det blir en aktör kvar på den kommersiella sidan. Och det är ju inte speciellt bra mediepolitik.
Men skulle du bli glad eller ledsen om det bara blev du kvar?
Ja, men jag skulle bli ledsen. Ja, men jag tror att många branscher har vuxit fram och blivit starka för att det har funnits en sån konkurrens. Det klassiska exemplet i Sverige som alla brukar ta när man har sådana här industriseminarier, det är ju Saab och Volvo. De hade inte funnits, det ena hade inte funnits utan den andra så att säga. Det finns ingen av dem kvar i svenska. Det är ju för sig, men det är
inte
dåligt. Jag tror verkligen att man mår bra av att vara åtminstone två, gärna tre, som driver en bransch framåt.
Jag kan fylla i där. Det, för oss var det egentligen inte en fråga på det sättet. För oss handlar det här om att för att få digitaliseringen bli så effektiv och snabb som möjligt så måste alla aktörer på marknaden ha samma förutsättningar. Och startskottet går på marknaden där vi har samma förutsättningar att genomdriva den digitaliseringen, samma incitament att göra det, så kommer det gå så mycket bättre och så mycket snabbare.
Alice, man var ju inbjuden hit. Varför är de inte här?
Nej, men alltså, man måste komma ihåg en annan sak också. Miljöpartiet hade ju partikongress. Och då fattade man ett kongressbeslut om att Sveriges Radio ska inte lämna FM-bandet. Det är ganska väsentligt i den här diskussionen. Därför att de säger inte att vi inte får gå över till DAB+, men de säger att vi ska inte lämna FM-bandet. Och det här är ändå det parti som kulturministern kommer ifrån. Så det har ju då hon att hantera. Hon har att hantera en inställning från hennes eget parti om att vi inte ska lämna FM-bandet. Och att sända i två band i all framtid, det vill säga både DAB+ och FM-bandet, det hade ju varit totalt koko, om vi ska vara helt ärliga. För det hade varit ekonomiskt oförsvarbart. Och det, den målen satt hon ju dessutom med i sitt knä. Man måste ju förstå att det inte är ett enkelt beslut att ta politiskt ur en mängd olika aspekter. Och det blir en förödande konsekvens för oss.
Men då måste jag bara för att backa er lite grann också. Jag tycker det var oschysst av henne att inte vänta på ett parlamentariskt beslut i riksdagen, utan gå ut med bara en debattartikel i Svenskan som om hon vore typ någon intresseorganisation. Det är ingen som helst. Jag bara säger det, ni behöver inte svara på det eller hålla med. Men jag tycker det. Så det sa. Hörrni, Alice Bakunko har bjudit hit två gånger till och med, har vi tjatat på henne för att komma. Varför är ni inte här, tror ni?
Hon har inga svar.
Jag tänkte, skulle vi kunna skicka ett meddelande till henne? Jag mejlar det. Men liksom någon liten fråga kanske. Så ska det vara bild eller bara ljud?
Det syns ju bra
du. Ja, du gillar TV. Du får bestämma. Radiodagen 2015. Meddelande till kulturminister Alice Bakunke.
Ska vi prata alla på en gång nu eller?
Ja, jag har ju min fråga. Våra tillstånd går ut 2018. Vad ska vi göra då? Hur ser radion ut om 5 år?
Jag ställer upp på det. Vad är visionen? Vad är en vision för framtid radio för att vi ska behålla en ledande position i Europa?
Ja, du. Jag tror att jag passar och är enormt lycklig över skolan. Jag får här. Så att jag håller med.
Alice? Du fick ett förslag till hur radio skulle digitaliseras i Sverige som var gjord av en otroligt proffsig genomsutredare tillsatt av den förra regeringen. Du tyckte inte att det förslaget var tillräckligt bra. Vad är ditt förslag?
Vi fixar ju med applåderna. Det kan ju kännas lite futtigt. Ska vi lägga på stråkar eller? Nej.
Vi ser fram emot svaret.
Ja, jag tycker det var bra. Vi får inte dra över tiden. Ja, här, så här. I början på 2000-talet då var det också en liten sån här platt pannkaka dab grej. Efter det var väldigt drivande i frågan. Man hade relativt omfattande dab-sändningar faktiskt. Visserligen på försök i början med finskspråkiga delarna, men ja, man vet ju fyskan, och det var ett försök med relativt stor DAB-sändning för att inte ha gått över till DAB, så att säga. Efter att vi satsat både tid, energi och pengar på detta, och sen så hände någonting, det var flera olika saker egentligen, som gjorde liksom att det blev bara platt pannkakor hela frågan. Man drog ner DAB-sändningarna till ett minimum. Det var liksom lite grann samma känsla, samtidigt som det var lite taskigt med ekonomin var jättebra, det pratades om att sparka folk på Sveriges Radio och sådana saker, och det satsades väldigt mycket pengar på DAB. Då var Lisa Söderberg VD för Sveriges Radio. En dag fick hon ett telefonsamtal.
Yes, Lisa Söderborg.
Lisa?
Lisa Söderborg.
Yes, we go.
Söderberg? Is this Lisa Söderborg?
Yes.
The Delta Chief of the National Radio.
Hmm?
My name is Admiral Ganja.
Yes.
Ni saw in the newspaper, you is responsible for the business in the Israeli region.
Yes.
You know, me gonna tell you, sister. Me is big impressed with this new dub business.
Yes.
And me think it's good for the people, you know. This dub business.
From which country are you calling?
You see, me from Jamaica, but now me living in another South Coleman. Me think dub, you know, dub is the best music, you know.
I'm sorry, I do not understand what you mean.
You know, it's, you live like that up asleep and you listen to dub music, you know, Israelites, King Toby and the Upstaters, Prince Farai. But you is responsible, no, for the business in Sveriges Radio.
Yes, digital audio broadcasting.
All of them is very nice dub business.
Jag tar telefonen nu ifrån dig. Hallå?
Hallå?
Har han ställt till med några problem?
Nej. Vem är det som ringer?
Ja, alltså han ska ju egentligen inte kunna ringa ut härifrån. Det ska inte alls få ringa ut från de här telefonerna.
Nej, men vad är det för telefon?
Det är egentligen en personaltelefon, men den ska vara spärrad. Jag heter Sissi Natanel och jobbar på avvändningskliniken här.
Mm.
Och jag hörde bara slutet här. Jag tror att det han egentligen försökte säga är: varför lägga pengarna på dubb när man kan låta dem gå upp i rör?
Ja, men det är bra att du tolkar åt alla.
Det är 10 år gammal, det är roligt lag. Jag kunde inte låta bli förstås. Men hur ska jag tänka? Fantastiskt med Sveriges Radios banka gamla program. Som,
eller hur?
Ja, vad glad jag är just idag att vi har den. Ja, precis. Men hur ska ni göra för att hela dubb business inte ska gå upp i rök ännu en gång? Så det blir den här pannkakan. Hur ska ni göra?
Jag tror man måste helt enkelt, om man läser då vad kulturministern sa i den här artikeln i svenska, så är det ju ett antal frågetecken som hon pekar på. Och ena är då, funkar det här för totalförsvaret? Kommer man att kunna få ut VMA i framtiden? Och då är svaret egentligen ja, och till och med så här: om man inte digitaliserar och FM-radion fortsätter att krympa, kommer man då kunna få ut VMA i framtiden om allt färre människor lyssnar på FM och man inte har någonting istället? Men det där måste de ju ta reda på själva naturligtvis. Och sen så var det ju också en fråga om yttäckningen. Kommer man att kunna höra radio på sjöar och längs kusterna? Och då är det ju ganska klokt att slå en signal till Norge, som också har en ganska lång kust och rätt mycket vatten och rätt dessutom ganska mycket berg och se hur det funkar där. De har inte upptäckt några problem med yttäckningen.
Men
Sina vägar,
säger du då? Hur ska ni göra?
Håller du med? Här landar det på damm, får det
bli så? Innehållsmässigt så fortsätter vi att satsa på att göra ett jättebra innehåll. Och vi satsar på tre ben. Det är marksänd radio, det är att vara på nätet och det är att jobba med sociala medier. Vi tror att det är framgångsrikt och vi når en väldigt stor publik. Så. Sen måste man ju fortsätta att föra en dialog med beslutsfattarna. Återigen, det är ett politiskt beslut. Från en svag minoritetsregering med en otydlig mediepolitik. Det är inte bara otydligt när det gäller radio, det är en otydlig mediepolitik överhuvudtaget. De argument som har förts fram för varför man inte skulle satsa, men de kan ju vi bemöta ganska lätt. Staffan gjorde ju det här. När man pekar på ett antal saker som är lösta i Norge, det är klart att de går att lösa i Sverige också. Så det är ju fortfarande en avgörande fråga om det finns en politisk vision och en politisk vilja. Gör det inte det, då blir det inte majs digital radio i Sverige. Sen kan vi argumentera för det hur mycket som helst. Vi gör vårt bästa i att föra frågan framåt.
I klonar på politikerna ständigt. Ja, men jag förstår. Det är diplomatiskt. Hörrni, vi lämnar den frågan. Vi börjar egentligen sluta nu. Jag tycker ni har varit jättebra. Men en sista fråga. Det är radiogala ikväll. Vad hoppas ni på för priser?
Ja, jag hoppas vi vinner allt vi dominerar i förstås.
Kristina, vad säger du? Vad ska
jag kan inte säga samma sak även om det är så. Jag skulle då vilja att vi vinner årets radioprogram med Barnaministeriet dokumentär.
Ja, jag hoppas på ganska många priser.
Årets underhållningsprogram.
Katrin. Ge dem en stor applåd för att de får bry sig med det här. Applåd.